Thank you. Ja, så var det i sanning bara inte till Jerusalems invånare som Jesus en gång kom. Idag vill han komma till oss, till dig och mig, till var och en av oss. Då får vi säga, kom snart Jesus. Kom snart till mig Jesus kär, som vi sjöng i sista versen. Kom Jesus. Du som är ett återsken av det eviga ljuset. Himla ljusets fader. En spegling av Guds verksamhet. Guds godhet. Han som själv, som vi sa, helt oföränderlig. Men han kan göra allting nytt. Han är själv oföränderlig, men kan göra allting nytt. Det är stort. Så tänkte jag att innan andakten så kan vi ännu sjunga sången 88, Jesus från Nazaret går här fram. Vi ska läsa en vers från profeten Sakarias bok. Kapitel 9 och vers 9, så står det i Jesu namn. Fröjda dig storligen, du Sions dotter, och höj jubelrop, du Jerusalems dotter, för se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Men han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Amen. Ja, det är ju så att i profeten Sakarias bok så möter vi en del profetior om Messias. Han utmålas i många sköna ord som segerherre och Israels fridsfurste och dylikt. En bok som är skriven i konstnärlig poesi. Tycker att Sakarias bok är en bok som påminner en del om uppenbarelseboken. Och för övrigt så är Sakaria den bok som är näst mest citerad i Nya testamentet efter profeten Jesajas bok. Men Sakaria, han var profet ungefär 520 år före Kristus var han verksam. Så kanske ungefär 500 år före Jesus föds så är profeten Sakarja verksam. Han är tillsammans med en annan profet, Haggai. Och de här profeterna, Sakarja och Haggai, de framställs som någon form av huvudmän, kan vi säga, när de försöker uppliva en iver i folket att återuppbygga templet. Tempelbygget som hade varit nerlagt. Ett projekt som hade legat nere. Exempelvis i Esras bok kan vi läsa att judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Sakarjas, Iddos son, profetiska tilltal. Så samtidigt som de jobbar med templet och arbetar med tempelbygget så profeterar de om Messias ankomst. Och de såg hans ankomst vara nära, även om det var 500 år framåt. Men de såg hans ankomst nära. Och därför var de ivriga att uppmana folket att nu måste templet byggas klart innan Messias kommer. Nu måste allting i ordning ställas. Allting måste göras klart för Messias ankomst. Templet blev så småningom klart. Men Israels folk lydde ännu under främmande makter. Först var det perserna som styrde över Israels folk. Och sen kom Alexander den store. Och efter hans tid så tar så småningom Antiochus från Syrien tron och härskar i Israel. Och han var helt besatt av tanken att alla och allt skulle införlivas under grekisk kultur och grekisk tala. Allt skulle bara handla om grekiska. Helt plötsligt så var det inte längre tillåtet att ens be till Herren, till Jahve. Det var inte tillåtet att läsa lagen, att läsa Moseböckerna. Bibeln blev en förbjuden bok. Men många människor tjusades ändå av tanken att anpassa sig till tiden, att bli modern, att bli som de övriga människorna. Man måste ju leva i nuet. Vi kan inte leva efter en gammal bok. Men det fanns en liten skara kvar i Israel som troget tjänade Gud och som med vördnad böjde sig för Guds ord. En liten skara. En av dem hette Mattatias. Och när syriska soldater kommer till honom och försöker tvinga honom att offra en gris på Guds altare i templet, då var måttet rågad. Ett orent djur skulle offras på Herrens altare. Det blev starten till ett uppror som kallas Maccabeer-upproret. Det kan man läsa om jag på kryferna, första och andra Maccabeer-boken. Mattatias son, Judas Maccabeus, startar ett uppror. Med en liten skara så lyckas man med en omöjlig uppgift. De syriska soldaterna flyr. Nes, Gadol, Hayan, Sham, ropar israeliterna. Det betyder ett stort under hände här. Ett stort under hände här. Med de syriska soldaterna på flykt så kunde man åter rensa templet och rena templet och åter helga och inviga templet. Och när allt var klart och man skulle tända den sjuarmade ljusstaken med nåran, så fanns bara olja för en enda dag. Och att framställa ny olja från man hämtade från Olivberget. Och för att pressa ny olja så skulle ta ungefär 8 dagar. Och då samlades de judar som var kvar och undrade: ska vi tända med menoran och låta den lysa ett dygn och sen vara utan i 7? Eller ska vi vänta? Nej! Nu ska ljuset tändas. Bättre att låta den brinna en liten tid än att inte tända med menoran alls. Så man tände den 7-armade ljusstaken med menoran. Och så får man säga en gång till: ett stort under hände här. För ljusstaken brann 8 dagar. Tills man hade hämtat ny oliv. Oliver från Olivberget och pressa och gjort olivolja. Ett stort under hände här. Och till minne av det här tempelinvigningen så firar judarna Chanukka. Tempelinvigningsfesten. Men, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om att de levde i väntan på Messias. Han var ju där vi var. De väntade på Messias ankomst. Alltså de levde i advent. Advent betyder ankomst. De levde i advent. De väntade på Messias ankomst. De längtade efter det eviga ljuset. Att det skulle få tändas. Inte bara med menoran. Utan det eviga ljuset skulle få tändas. Och vi som lever nu. Vi lever ju mellan hans första advent, hans första ankomst, och andra advent, hans andra ankomst. Och nu är det ett annat tempel som behöver förberedas, renas och iordningställas för hans ankomst. Och Paulus säger: ni är den heliga andes tempel. Då jag är det helige, den helige andes tempel. Nu är det vi som behöver förberedas, renas och göras i ordning för Messias ankomst. För han kommer snart, vår store mästare, Jesus. Det är ett hopp. Och det här hoppet vill adventstiden tända i oss. Att Jesus ska komma tillbaka. Det är inte ett mänskligt hopp. Och det är inte tomma förväntningar. Vi kan ibland när man ser icke-kristna eller otrogna, de som är okristen, så verkar det som att adventstiden också tänder någon förväntan i dem. På något sätt. Någon mänsklig förväntan. Det är som att de vill nästan sjunga med i de kända adventssångerna. Och då har jag tänkt att kan det vara så att de längtar efter ett hopp? I en mörk och kall och hård värld. Kan det vara så att de längtar efter ett levande hopp? Så de söker sig tillbaka till något barnaårets julstämningar eller förväntningar på något sätt. Men vi väntar på Jesu ankomst. Att Jesus en gång ska synligt komma tillbaks. Ja, egentligen väntar vi att han varje dag ska möta oss. Men det här är inte ett självklart hopp. Och därför ber vi ofta: Herre, förbarma dig över mig. Herre, skynda till min hjälp. Kom mig till mötes. Herre, möt mig igen och igen. Och det är ett hopp som bygger på tron. Ett hopp som bygger på tron. På den tron att Jesus en gång har kommit hit i världen. Tron på att han kommer att möta mig. Som vi sjöng i sången, att han går ännu fram. Jesus från Nazaret går här fram. Ännu som i gången tid. Och det bygger på tron att han en gång ska komma tillbaka. Hans första ankomst skedde som ett litet, fattigt ringa barn. Ja, profeten säger att han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Ja, han var lik en man som man kyler sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Och så är han ännu idag där han går omkring föraktad, överskådad och ringaktad. Ändå fortsätter profeten: men det var våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Men han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull, och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Med sådana ord målar profeten upp Jesus, Messias, första ankomst och hans tid på jorden. Men vid hans andra ankomst vet vi att han ska komma i stor makt, ära och härlighet, döma levande och döda och ta sin längtande brudeskara till sig. De som inte föraktade hans ringa och enkla gestalt utan tog emot honom här i tiden som konung och herre. Och därför lever vi ständigt väntan och längtan och förväntan. För det förstår vi att om Jesus har fått bli vår djupaste längtan, så längtar vi efter honom. Men vi sa att de flesta människor ratar bort honom. Det var också så på Jesu tid, i synnerhet det religiösa folket. Vet ni, jag läste en gång om en, jag kanske har berättat förr, men jag läste en gång om en präst som skulle hålla en gudstjänst i adventstider. Jag minns inte vilken, det var en adventssöndag. Och då hade han skrivit ut där hemma sådana här programblad som han delade ut när folk kom in i kyrkan. Så hade han skrivit ut sången "Gå Sion din konung att möta", eller salmen. Och så delade han ut, och så var det någon som kom tillbaka och påpekat: jag har smugit in sig ett stavfel. Så det stod "Gå Sion din konung att mäta" istället för "möta". Och när han tänkte på det här så fick han ett nytt ämne till predikan. Och så berättade han, det var ju precis det som det religiösa folket gjorde i Jerusalem. De mätte Jesus istället för att möta honom. Och när inte Jesus passade in på deras teologiska mått, så blev han underkänd. Och så fick de inget möte med konungen. Tänk, många års teologistudier hjälpte ingenting. De fick inget möte med konungen. Zakaria sa ju här i vår upplästa text: se, din konung kommer till dig. Se. Nu är det vi som behöver öppnade ögon till att se och öron till att höra. Att han kommer till oss idag. Vi sa att vi lever mellan hans första ankomst och hans andra. Och under den tiden så möter han oss på otaligt många sätt. På otaligt många sätt. Han kommer till oss genom sitt ord, sin ande. Han kommer till oss i sakramenten, i bönen. Ja, han kommer till oss i en bror och en syster. Men när vi börjar mäta honom, och så passar han inte in på våra mått, så får vi inget möte med honom. Han kommer till den som ber och längtar efter honom. Men han kommer i ringa gestalt. Han kommer ödmjukt, ridande på en åsna. Och därför blir han avvisad av de flesta. Kära, ta inte anstöt av honom, fast han kommer i så enkel gestalt. Ta inte anstöt av honom, fast han inte kommer med hästar och eld och stora reklamkampanjer på tv. Ta inte anstöt av att han kommer så enkelt. För han kommer till det stilla hjärtat. Hjärtat som längtar efter honom, ber och söker efter honom. Han kommer med ett ord och talar in sitt ord i hjärtat.
så att ett ljus kan tändas. Visst kan det ibland kännas som att litet hopp tänds redan när man får plocka fram en massa jul. Han är julpyntat ännu. Han är inte förra helgen. Ja, vi har. Och på något vis så kan det kännas som att ett litet hopp tänds redan där. Att man får plocka fram mitt i höstmörkret en massa ljus och sjung julsånger och allt. Och glädjande, herre. Men det räcker inte att längta till gamla julstämningar. Vi behöver ett fastare hopp. Ett hopp som inte har slut efter jul och nyår och trettondagen. Och ett hopp som inte slocknar när vi plockar ner stjärnorna och adventsljusstakarna. Vi behöver Jesus som är vårt enda hopp. Så fröjda dig storligen, du Sions dotter, och höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer till dig. Du har fått otaliga besök av honom. Och nu vill han på nytt komma till dig. Ofta är det ju så att vi inte har tid när han kommer. Eller så är vi inte hemma. Men nu vill han komma till oss. Vi sjöng bered en väg för Herren. Och det var ju det vi skulle vara sysselsatta med under adventstiden. Att bereda en väg för Herren. Och för den som har gjort sig redo för hans ankomst så blir adventstiden en tid som nästan vibrerar av hopp och förväntan. När vi bara längtar efter. Ja, vi kan se över adventssalmerna och sångerna som vi sjunger och texterna som adventstiden talar om. Det är full av hopp och förväntan. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. För se, nu vill han komma till dig, till ditt hjärta, till det stilla hjärtat. Inte så att han tvingar sig på, det gör han inte. Han våldsgästar ingen. Men ödmjukt kommer han ridande på en åsna till det ödmjuka. Och därför säger också aposteln Jakob att ta med saktmodighet och ödmjukhet emot ordet som kan frälsa era själar. Han kommer ödmjukt till det ödmjuka för att han vill ge oss en riktig jul. En riktig jul. Att han med sitt ord och sin ande och den heliga andes kraft ska få verka en levande tro i oss. En levande tro på en levande frälsare. Det här, kära, är ett fast och säkert hopp och en glädje som sträcker sig året om. För när Jesus får bli till liv i våra hjärtan så blir kristendomen någonting annat än tillfälliga stämningar eller sinnesstämningar. När ödmjukhetens konung får inta sin rätta plats i våra hjärtan, då blir han herre där. Och när han är herre i hjärtat så blir han också herre i våra liv. Och det är så märkligt, för då förvandlas hopplöshet och mörker och uppgivenhet till framtidstro, hopp och ljus. Det är sant. När han får bli herre i hjärtat så förvandlas hopplöshet till hopp, framtidstro och ljus. Så höj nu jubelrop, du Jerusalems dotter. Han kommer med sin rättfärdighet, den stora stridshjälten som segrade en gång över synd, värld och djävul och över all mörker och ondska. Vi läste att han var segerrik, så att stå på hans sida i väntan på hans ankomst är att stå på den segrande sidan. Så låt den här adventstiden får bli till välsignelse för dig genom att du öppnar upp och tar emot honom. Då blir det också till välsignelse för din omgivning. Och låt Kristi ljus få sprida sig. Vet ni, det finns så många människor som behöver hopp. Jag så tackar vi dig, Jesus, för att du vill möta oss gång på gång. Vi tackar dig för att du kommer till oss i ditt ord och i den heliga andes kraft. Vi tackar för att du möter oss i bönen, i sakramenten och i ordet. Och vi tackar dig, Herre, för att du en gång ska möta oss och ta oss hem från tiden till evigheten. Amen. Ska vi sjunga sången 85?